skulle kunna få stå kvar och när vi läser ordet. Ni får texten på skärmen också. Romarbrevet 5. Som en sammanfattande text utifrån det vi redan har hört läsas här i gudstjänsten. Utifrån evangelierna. Så här skriver Paulus. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det. Vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoning. Amen. Varsågoda och sitt ner. En medeltida munk skulle hålla en predikan om korset eller om Guds kärlek. Så han annonserade det, och det skulle ske på kvällen när solen började gå ner och det började skymma. Och ju mörkare det blev, ju fler kom det till kyrkan, och till slut så var det inget ljus längre som kom in genom fönstren i katedralen. Då gick den här munken fram. Han tände ett ljus på altaret, han tog det här ljuset från altaret och gick fram mot krucifixet. Och så höll han upp ljuset så att det lyste på Kristus och törnekronan. Sen flyttade han ljuset så att det lyste på Kristus händer och hålen i hans händer. Och sen lyste han på sidan på Kristi kropp där hålet efter spjutet syntes. Och så blåste han ut ljuset. Och så ställde han tillbaka det på altaret och så gick han och satte sig. Det fanns inget mer att säga. Det var hans predikan. Hur lär vi känna Guds kärlek? Är det något vi talar om i vår tid så är det kärlek, eller hur? Allting i media, i film, i kändisvärlden, allt det vi ser talas det om och uttrycks det så mycket om kärlek. Hur lär vi egentligen känna kärleken och framförallt Guds kärlek? Ja, när Gud ska förklara kärleken för dig och mig, när han ska visa mänskligheten vad kärlek är, då väljer han att göra det genom ett kors. Är inte det märkligt så säg? Det finns väl tusentals andra sätt att visa kärlek på. Men han väljer att göra det genom korset. När Paulus jämför i den här texten och säger så här: knappast vill någon dö för en rättfärdig, kanske går någon i döden för en som är god. Då liksom tänker han tillbaka på antikens filosofer, och bland annat finns det en filosof som heter Seneca. Han uttryckte så här: den som förtjänar det, den ska man hjälpa. Alltså den moralundervisning som fanns i den dåtida världen sa att det är klart att vi kan hjälpa varandra, men då bör man ju förtjäna det. Det är bara Gud och korset som går den andra vägen. Som säger att den som är oförtjänt av hjälpen ska få den. Är ni med? Vad är det evangeliet säger? Ja, den går på tvärs mot alla filosofer och alla gängse normer. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det så blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Utan att ha förtjänat det så dör Kristus för dig och mig. I nu-bibeln, när man läser den fras jag nyss läste, Alltså knappast vill någon gå i döden för en rättfärdig, kanske går någon i döden för en som är god. Då säger nu Bibeln, den nyaste översättningen i Sverige, säger möjligen skulle någon kunna dö för en som är alltigenom god. Men vem är det? Ja, det är ju ingen av oss. Alla faller vi utanför den ramen. Ingen av oss är alltigenom god. Där kommer vi till korta. Det vill säga, ingen förtjänar egentligen att någon annan skulle dö för oss. För så rena, så goda, så heliga och så hela är ingen av oss. Men det är då som Gud visar sin storhet. Paulus använder ord som när vi var svaga, när vi var gudlösa, när vi var syndare, så väljer Kristus att dö för oss. Alltså det är ju vilka kvaliteter, va? Skulle vi ställa upp, vad är värt att offra sig för? Så är det ju inte det vi ställer upp. Ja, det som är svagt, det som är syndfullt och kanske till och med ont, det som är gudlöst, ja men det kan vi väl offra oss för. Det är ingen som tänker så. Det är bara Gud i sin stora barmhärtighet och kärlek som agerar så. Medan vi ännu var syndare, sammanfattar Paulus hela evangeliets beskrivning av Jesu död. Alltså, men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Alltså det som bevisar Guds kärlek, säger Paulus i den texten, det är en handling där Gud dör i Kristus för vår skull medan vi ännu är syndare. Alltså när vi ännu inte förtjänar det. Så vad är då beviset för kärleken? Jo, att Jesus dör för dig och mig. Tyngdpunkten i den versen ligger på medan vi ännu var syndare. Inte, ja, trots att ni är syndare så ska jag väl. Utan på grund av att ni är syndare och jag älskar er så dör jag för er. Det finns inget annat sånt budskap i den här världen. Vet du om det? Det finns ingen annanstans i någon religion, i någon filosofi, i någon form av andligt system. Där det sägs uttryckligen, där det visas uttryckligen att den Gud säger att han älskar så till den grad att han ger det oförtjänt sig själv och sitt eget liv. För den som är syndare, som är ofullkomlig, som är oren, som är trasig, som är utanför, som är svag, som är gudlös. Ingen annanstans. Det här budskapet om korset, vänner, det är helt enastående. Och det är det som du och jag ska förvalta. Det är fullständigt obegripligt. Det är så obegripligt som när Paulus försöker tala om korset till korinterna. Då talar han om dårskap. Därför att korset är en dårskap för dem som går förlorade, säger han till korinterna. Men för oss som räddas är det en Guds kraft. Han talar om att Gud beslöt att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Han säger, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet är starkare än människorna. Alltså, det var en otänkbar ekvation att få ihop för en jude. Att den som hängs upp på ett trä, som alltså av Gud är förbannad, skulle kunna vara den som räddar oss. Det var en stötesten för den rättrogne juden. Och för greken, alltså hedningen, den som höll fast vid filosofierna, den som tyckte att han var vis och klok, för den var en otänkbarhet att en Gud som är gudarna, som är upphöjd över alla människor, som struntar i människornas knepiga problem, som lever sitt eget liv, att en sån Gud skulle bli människa och dessutom ge sig sitt eget liv för mänskligheten i deras synd, i deras nederlag, och ta det på sig. Det var en dårskap för en grek. Fullständigt en omöjlighet. Och det gör ändå Gud. Det är som om Gud vill ta allt det som vi människor tycker är stolthet. Det som är så fantastiskt, det vi kan måla upp. Det tar han, kokar ner och gör en helt eget recept av det. Och säger att det är just så jag ska bevisa för världen vad kärlek är. Det är genom att dö på ett kors, genom att bli upphängd och förbannad, genom att bli till dårskap för världen. Det är bara så mänskligheten kan räddas. Det är bara när jag förstår att om jag är beredd att bli en dåre och släppa all min stolthet, släppa allt det som handlar om mitt eget meriterande i mitt liv, det är bara då jag kan få fatt om vad korset är. Det är bara det som kan ge frälsning. Och oj vad vi har fightats i historien. Och oj vad vi fightas du och jag mot varandra och oss själva. För att på något sätt få bli någon, vara någon, stå upp och kunna vara stolta och glada. Och det enda, säger Paulus, som är vår stolthet, det är korset. Det är vad Gud har gjort för oss. Det finns egentligen ingen annan stolthet som leder till liv. All annan stolthet leder till undergång. All annan stolthet. Och det menar verkligen Guds ord. Det menar Paulus. Så om inte ditt och mitt liv från början handlar om det Jesus gjorde på korset, så kommer ingenting i ditt och mitt liv kunna peka på vad sann stolthet, sann glädje, sant liv handlar om. Det måste börja vid korsets fot. Det måste börja vid det urgamla kors. Och det är inte nostalgi vi talar om, utan det är livets början. Det är där jag dör från min egen stolthet och uppstår till ett nytt liv. Det är där jag får lägga ner allt det som egentligen är dött, men som jag försöker hålla liv i. Det är där vid korsets fot som jag inser att den enda som kan väcka något liv i denna syndfulla människa, det är Kristus själv. Den enda hjärtstartaren som finns, det är korset. Det är den enda hjärtstartaren som behövs för att den här mänskligheten, för att du och jag i våra liv ska få uppleva sant liv. Sann stolthet och glädje. Och det är det här obegripliga, det är den här dårskapen och stötestenen som är det mest fantastiska. Det är just det som visar på Guds storhet och hans kärlek. Och jag tror att den här munkens predikan, den är nödvändig för oss också. Så jag och du behöver komma dit att vi förstår att ska vi lära känna vem Gud är, ska jag på riktigt och på djupet leva i Guds kärlek, måste jag stå inför korset. Och jag måste göra det alltid. Mitt liv måste utgå ifrån det som hände på Golgata kors. Paulus han fortsätter och så säger han i vers 9: då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Paulus använder en slutledning här och han går från det mindre till det större. Alltså han försöker säga till dem, eftersom Gud har gjort det han gjorde på Golgata kors, eftersom han har försonat er, vilket ingen av oss själva kunde göra. När han har gjort det som är grunden för vårat liv, så ska han så mycket säkrare kunna också rädda oss från vreden. Alltså, om han har gjort det svåraste, så det är klart han ska göra det som är, så att säga, lättare, därför att det kommer ur det svårare. Är ni med? Det blir mycket logik. Det är så Paulus resonerar. Alltså, vi kunde inte rädda oss själva. Gud var tvungen att kliva in och försona oss genom hans sons blod. Och när han har gjort det, så ska han såklart göra det som är konsekvens av det, rädda oss från vreden. Försoning och räddning. Ja, tänker du och jag. Men räddade från vreden. Ja, vi ser ju människans uppror finns kvar i den beskrivningen från Paulus, eller hur? Alltså, vadå räddade från vreden? Men ska vi ska väl inte stå vid domen? Jo då. Paulus har inte någon syn att vi ska undslippa domen. Men det han säger är, när vi står inför domen, så blir det ingen fällande dom för den som är i Kristus. Utan vi ska bestå i domen. Men också den som har satt sin tro till Kristus. Också den som har stått vid korset och förstår att hans försoning, det är det som räddar mig. Också den som lever det livet. Som tar konsekvensen av det livet. Som lever ut den försoningen. Också han och hon ska ändå stå inför vår Herre, vår domare. Också mina gärningar och dina gärningar ska vägas upp den dagen. Vi ska också dömas efter våra gärningar. Om du läser Paulus och Nya Testamentet ska du se att det stämmer. Men den som är i Kristus kommer att i själva domen inte dömas till vrede och till undergång, utan dömas fria. Det är det som är att bli räddad från vredesdomen. Och det här är ju helt fantastiskt. Det blir alltså ingen fällande dom för den som är i Kristus. Tror du på det? Jag vill tro på det. Jag vill hålla fast för det, för jag inser att om jag ska ställas inför domaren en dag och han ska väga upp mitt liv och han ska titta på mitt liv rakt igenom mitt liv, så kommer inte jag att klara mig om inte det är för Kristus. Och det är inte för att Gud inte vill och inte älskar. Gud älskar. Gud älskar så till den grad så att han sörjer och han blir, som Paulus säger sen i texten där, att när vi i vår oförsonlighet, innan vi har förstått försoningen och tagit emot den, så är vi Guds fiender, står det. Det har vi lite svårt att förstå, eller hur? Jag har det i alla fall. För då Guds fiende, Gud älskar syndaren. Ja, det gör han. Men på grund av att Gud är kärlek, ren och fullkomligt helig och frånskild all ondska, så blir reaktionen från Guds kärlek över våran synd, över våran ondska, att han måste reagera mot den. Han älskar oss fortfarande, men i hans kärlek, sorg över all ondska och synd, så blir vi i en mening Guds fiender. Förstår ni? Märkligt, kanske inte helt logiskt för våra sinnen, men i alla fall, det är därför Gud kliver ner. Det är därför Jesus hängs på ett kors. Inte för att Gud inte har någon bättre sätt att hitta på någon form av kärleksförklaring till mänskligheten, utan därför att det är enda vägen att befria oss och göra oss till Guds vänner igen. Så att vi inte förblir Guds fiender utifrån att vi är nersmutsade med synd och ondska. Det är alltså Guds väg för oss, och det är bara Gud som kan göra det genom Jesus Kristus. Och är det inte så, i ljuset av det svek som vi bär, vi människor, därför att vi bär ansvaret för syndens intåg i den här världen, det är inte Guds fel. Men just för att Gud är den han är, så blir det så mycket större den kärlek och nåd han visar genom korset. I ljuset av det svek som mänskligheten har visat så blir hans nåd och kärlek så mycket större. Därför att han står för alltihop. Ibland säger vi lite, kanske lite för lätt ibland. Vi säger att när vi talar om att tjäna Gud eller att älska honom, ja men jag älskar honom så mycket som jag kan och sen får han göra resten. Eller jag tjänar honom med det jag kan och sen får han göra resten. Det är att förminska Gud. Han gör alltihopa egentligen. Framför allt gör han alltihopa när det handlar om försoningen. Om vi svek, om vi har syndat, så har han upprättat oss från första början. Det är han som har kommit med planen. Han har älskat oss. Han har sörjt över att vi vände ryggen. Han har sänt sin son Jesus Kristus. Han har dött och försonat oss. Och han räddar oss i domen. Och ni jublar, säger jag. Det är det som är evangelium. Det är åtminstone en sida av evangeliet. Det finns fler sidor av aspekterna av korset. Men Gud räddar oss. Han står för allt i försoningen. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Hörde ni? Vi blev försonade genom hans sons död. Vi kommer att bli räddade genom hans sons liv. Paulus är fantastisk när han beskriver så här. När han blir så här liksom logisk, man kan följa hans tankegångar. Alltså, det som skedde historiskt på Golgata kors, och det är viktigt att det är historiskt, mina vänner. Vi tror att det skedde. Det är ingen tankekonstruktion. Det är ingen bild av hur Gud har känt och tänkt i sitt hjärta. Gud själv sänder sin egen son som historiskt dör på Golgata kors utanför Jerusalem på dödskalleplatsen år 33 ungefär. Beroende lite på hur vi räknar tideräkningen. Det händer historiskt, det har hänt. Men det kommer också att hända en dag. Att vi blir fullt uträddade. Alla som sätter sin tro till korset, till försoningen, kommer att bli räddade på domens dag. Halleluja! Det är vad vi tror, vänner. Det är Guds mission till den här världen. Det som ingen annan kunde utföra eller slutföra, det gjorde Gud. Och det kommer Gud att göra. Är ni med? Det som ingen annan kunde utföra, ingen annan kan slutföra, det gör Gud. Sen må vi få för oss det ena med det andra i vår stolthet ibland. Vi må få för oss ibland att vi kan göra saker som får Gud att må bättre. Nej. Gud försonar oss. Han utför och slutför det försoningsverk han har påbörjat på korset. Och det är för dig och det är för mig. När Gud använder sitt kärleksspråk så visar han det, han agerar och dör på ett kors. Så här säger Bibelns ord. Detta är kärleken, och det är aposteln Paulus som, eller Johannes som säger det. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. När Gud älskar sänder han sin son att dö som ett försoningsoffer för dig och mig. När Gud älskar så handlar han. Vill du se mer av Guds kärlek? Titta på korset, min vän. Stanna upp vid det Jesus har gjort för mänskligheten och för dig och för mig. Vill du förstå mer av Guds kärlek? Hur han överhuvudtaget kan älska oss? Se på korset. Stanna upp vid Jesu kors. våga se in i Jesu kors. Våga göra det som Rembrandt gjorde när han målade tavlan av när Jesu avrättning på korsfästelsen. Jag har berättat den här förr, vet jag, och ni har säkert sett bilden också. Rembrandt målade ju en fantastisk målning, fullt av människor runt om, och så en ganska mörk målning, och så är Jesus tillsammans med rövarna korsfäst uppe på kullen. Och det påstås att Rembrandt själv ritade in sig själv, målade in sig själv i den här tavlan nere i ett hörn, där man kan ana en figur som ser ganska dyster ut. Man menar att det var Rembrandt som tänkte, jag är skyldig till Jesu död. Vi måste ställas inför korset. Hur många av er har läst Kärlekens fem språk av Gary Chapman? En väldigt bra bok som handlar om hur du och jag som människor uttrycker kärlek till varandra. En del gör det främst genom ord. Jag älskar dig, min kära. Och tycker att det är mitt språk. Men kanske är det så att min kära inte i första hand tycker om orden bara, utan tycker om handlingen. Att jag visar att jag älskar och kanske tar dammsugaren och städar av. Eller ställer mig och kokar maten, eller vad jag nu gör. Eller kanske är det så att min kärestas språk i första hand är kvalitativ tid. Tiden att umgås med varandra, att avsätta tid i kalendern och säga, den här dagen är jag fri, vad ska vi göra tillsammans? Eller kanske är det så att det är när jag kommer med gåvan, när jag har köpt den där extra lilla grejen, behöver inte vara dyr, behöver inte vara stor, men det är det som min kära behöver just nu. Och det är det som hon uppskattar. Eller kanske är det kramen, den fysiska beröringen, som också såklart innehåller både fysisk attraktion och sexualiteten också. De här fem språken talar Gary Chapman om i sin bok. Ett fantastiskt sätt att kunna utvecklas i våra relationer, att lära sig, vad tycker min kära om? Vad är det hon har för kärleksspråk? Det kanske inte är precis som jag tänker det. Jag behöver lyssna på hur hon gör och hur hon tar emot kärleken. Gud talar alla fem språk. Gud talar alla fem språk. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Guds ord till oss som säger att han älskar oss tar sin plats mitt i mänskligheten. När Gud handlar så låter han sin son dö för oss. Det är handling det. Det är inte bara att städa lite grann. Det är att dö och undanröja alla hinder för gemenskap med honom. När Gud kommer så kommer han när tiden var inne. Han ger oss av sin tid. Han låter sig själv inkarneras rätt in i tiden. Och han svarar aldrig för sent på våra böner. Han kommer alltid i tid. Och när Gud ger sin kärleksgåva till världen så sänder han sin son och sin helige ande. Och när Gud vill att vi rent fysiskt ska få känna hans närvaro så kan den helige ande få fylla dig och mig så att vi uppenbarligen känner det. Och vi kan dessutom, mina vänner, som vi gjorde en del igår, gå till nattvardsbordet och ta emot fysiskt bröd, vin och ta in det i våra kroppar och vi känner Jesus Kristus och hans närvaro. Och allt folket sa halleluja. Gud talar alla fem kärleksspråk och kanske är det något av dem som tilltalar dig allra mest. Och då brukar Gud vara så finurlig så han värmer upp ditt och mitt hjärta på det sätt som vi allra bäst kan ta emot. Nu går vi in mot avslutningen av gudstjänsten. Och det sista vi ska göra i den här gudstjänsten idag, det blir en stund i bön och i stillhet. På 300-talet berättas det om i Jerusalem och i den församlingen och bland de kristna. Det var någon som hittade Kristi kors. Om historien riktigt säger att det verkligen var Kristi kors eller om man trodde det bara, det spelar kanske mindre roll. Men poängen var, man tog detta kors och ställde det på långfredagen framför altaret. Och så fick man gå fram som en respons på det Gud har visat av sin kärlek till oss. Fick man gå fram, röra vid korset, be sin bön, lägga ner sina bördor, lägga av sig sin synd bokstavligen på korset. Och säga, Herre, ta dig från mig, jag vill inte ha det. Tack för att du dog för mig. Idag ska du få göra det om du vill. Gå gärna fram till korset här. Vi kommer ha musik på en liten stund. Då du kan få göra det. Men du kan också efter du har gjort det, om du vill, komma ner till mig och Lina som kommer att stå här och smörja ett kors i pannan på dig. Som ett korsets tecken, som en ny överlåtelse där du helt enkelt säger med din kropp, jag vill Jesus. Jag vill. Jag kanske brister. Jag kanske tycker att mitt liv inte håller ihop som det borde. Det kanske är många saker som inte är som det borde. Men Jesus, jag vill följa dig. Jag vill att ditt kors ska vara det jag lever utifrån i mitt liv. Då kan du få göra det. Ta chansen under de här minuterna som kommer efter jag har bett nu och sagt amen. Ta chansen att gå fram till korset. Och vill du inte röra vid det, bör du inte det. Du kan böja dig, du kan bara stå där. Och du kan stå där en sekund och du kan stå där 10 eller 1 minut, upp till dig. Och välkommen att ta emot smörjelsen med olja om du vill det. Det här är ett erbjudande bara. Och Jesus är med oss oavsett var vi är någonstans och var vi går någonstans. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för ditt kors. Det är svårt, Herre, att riktigt förstå allt i korset. Och jag vill be dig om att inget i min predikan skulle hindra oss från att gå ännu djupare. Jag vill be att inget av det som är sagt nu skulle hindra oss från att faktiskt se ditt kors. Din död, din försoningsdöd för oss. Jesus, tack för din kärlek som verkligen visades genom din korsdöd. Jesus, fyll våra liv. Hjälp oss, Herre. Hjälp oss att gå den väg som du kallar oss att gå. Även om det skulle kosta oss obekvämligheter, kanske till och med lidanden i vissa tider, kanske till och med hån, kanske någonstans också till och med död. Herre, hjälp oss att följa dig. Låt ditt kors, din försoningsstöd, få vara det som vi lever utifrån. Vi ber dig i Jesu namn. Amen.